Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ajkram. Titta, snett bakåt och där har vi 3-1 också. Genom Mattias Boström. Mattias Boström som har hunnit bli 36 år gammal nu. Men visar ju än en gång vilken bra målskytt han är.
Ja, som ni hör så kan Mattias Boström fortfarande. 36 år gammal så håller han fortfarande en plats i det norska topplaget Molde och har med 3 ligatitlar, 2 cuptitlar och över 300 matcher blivit något av en legendar i klubben. I Sverige är han dock lite av en dålig, så han tycker att den norska ligan har för dåligt rykte.
I Sverige så lever vi lite i den bubblan i Skandinavien, vi är i den bästa ligan och så här, men jag vill nästan påstå att vi kanske, eller i Sverige är nummer 3. Om du kör in i Danmark, Norge, Sverige som liga.
Och vi pratar naturligtvis om samarbetet med Ole Gunnar Solskjær som precis blivit klar som manager för Manchester United och som varit Moströms tränare under 7 säsonger. Och möjligheten att duon återförenas efter Moströms aktiva karriär och då i en roll som antingen scout eller analytiker.
Vi har ju pratat om det i många år. Jag är väldigt fotbollsintresserad och anser mig själv fotbollsklok och det menar han också då. Och det är av den grund att han vill att jag ska fortsätta i klubben efter då. Det blir väl något sånt, antingen Molde eller United, så vi får se.
Och innan han försvann till den norska fotbollen fostrades Moström i AIK. Vi pratar om den delvis turbulenta tiden där och varför det aldrig blivit en återkomst till moderklubben.
De ville att jag, bara för att jag är en AIK-are, så ville de att jag skulle liksom gå ner mycket i lön då och komma dit för att jag är en riktig AIK-kille. Och det var inte jag så intresserad av.
Utöver detta pratar vi i podden om Malmös tränare Ove Rössler, om det rivna kontraktet med Kalmar FF och varför han aldrig fått chansen i landslaget. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta.
Ålder?
36.
Bo?
Molde.
Familj?
En dotter och min sambo.
Utbildning?
Nej, vanlig skola. Alltså, 1 till, vad blir det, 9, sen hoppar jag av skolan.
Lön?
Tillräckligt bra.
Bil?
Mercedes.
Hobby?
Ja, film och serie.
Språk?
Ja, svenska, engelska, norska.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Det finns bara en och det är Messi.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Nej, det är väl mina ligaguld och cupguld och Europacupspel, gruppspel.
Vad är den största upplevelse du har haft som fotbollsspelare?
Första var nog att vinna 2011 med Molde. För att vinna något är inte alla som får göra och det var det största. Det andra är nog Europacupspel när vi vann gruppen.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Jag har 3 lag. Det är Molde, det är AIK och Liverpool.
Vilken är den bästa arena du spelat på?
Sevilla. Jag vet inte vad den heter.
Och den sämsta?
Gävle.
Vad hör du mest på plan när de vill psyka dig?
Nej, allt möjligt. Svensk jävel kanske.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Oh. Det är nog Eidur Gudjonsson nu.
Och den bästa spelare du mött?
Evel Banega, Sevilla.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Allt möjligt. Jag spelar mycket på, alltså med kompisar bara på gatan liksom, eller på en konstgräsbana. Inget specifikt, allt.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser både, det kan ju vara en medspelare men även en motståndare som du hade velat ha?
En bättre vänsterfot.
Har du något mål eller någonting som du gärna tar fram på YouTube för att komma i bra stämning?
Ja, det har jag. Jag gör väldigt sällan mål, men de målen jag gör vill jag säga är väldigt fina då, så jag brukar gå igenom lite då och då.
Har du något som sticker ut?
Jag hade ett förra året faktiskt mot Stabäck tror jag, som var väldigt fint. Påminner om ett mål jag gjorde i Superettan mot Trelleborg borta. När jag gjorde två mål. En snurrfint och sen yttersida borta.
Vilken är din dyraste pryl?
Det är väl huset då.
Vilken är din favoritsvordom?
Nej, fan.
Vad gör dig rädd?
Nej, inte mycket.
När var du lycklig senast?
Nej, jag är lycklig just nu.
När grät du senast?
Två år sedan. Alltså som jag riktigt grät, ja.
Vilket köp ångrar du? Jag gissar som de flesta fotbollsspelare, har du köpt en del?
Ja, det var min första Volvo XC90 säkert i Norge för att det är så jäkla dyrt här.
En utrolig energi, bevegelse, han är utrolig kvick i beina. Mattias är en flott fyr som vi i Molde, han blev signerad för 200 000 kronor för många år sedan. Så det har varit en fantastisk investering.
När jag träffade dåvarande Molde-tränaren Ole Gunnar Solskjær i februari 2016 lyfte han fram Mattias Moström som en av klubbens bästa affärer genom tiderna. De två har kamperat ihop i 7 av de 8 senaste säsongerna, tagit ett par ligatitlar och en cuptitel tillsammans. Få känner tränaren Solskjær lika väl som Moström, och han är inte förvånad över norrmannens succé i Manchester United.
Den stora nyheten kring Molde på senare tid var ju när Ole Gunnar Solskjær blev utlånad till Manchester United. När du fick höra det första gången, det spekulerades ju efter Mourinho. Vad kände du när att han skulle få jobbet?
Vi är några då, i klubben då, som känner Ole gott, och så har vi god kontakt med hans agent och hans bästa kompis. Alltså vi fick ju lite nys på det där innan det kom ut. Alltså det är ju helt otroligt. En av de största klubbarna i världen, och så blir våran tränare då, och en god vän, ja, tränare för United, det är ganska sjukt.
Du skrev ju i Guardian en artikel och där du ju liksom var tydlig med att du trodde på honom, med tanke på hur mycket du hade jobbat med honom, inte minst efter Cardiff, och liksom menade att man kan inte jämföra Cardiff med Manchester United när han misslyckades i Cardiff. Det var andra processer och just allt från hårtorka till kontakt med spelare till att han alltid har ett leende och att du trodde verkligen på honom.
Ja.
Hur känner du nu när det har gått ett tag?
Nej, jag tycker det jag skrev i den artikeln, så tycker jag det mesta har stämt där hittills. Har väl haft något lite bakslag nu då, men det skulle ju bara mangla då. När jag haft den flying starten med våra 10 matcher utan förlust. Ja, så liksom det. Jag visste att han skulle göra det bra, och med en sån trupp, han har tillgång till en sån trupp, så kan han få ut sina idéer. För han är en tränare med väldigt många idéer, och kanske inte lika lätt att träna ut i Molde då, som det är med Manchester United.
Har du varit där och sett någon match?
Nej, det har vi inte. Men många i klubben, alla som jobbar i klubben och tränare och sånt, var och såg PSG mot, nej, United PSG. första matchen då. Då fick inte vi spelare bli med.
Det var i och för sig ingen rolig match. Det hade varit bättre att se den i Paris.
Ja.
Om du ser på... vad är det som gör honom till en bra tränare?
Han är... alltså, fotbollsklok. Deluxe. Han kan allt om fotboll. Alltså, fotboll generellt. Han är ju spelat i professionell fotboll i så många år. Och han har tagit med sig bitar från när han växte upp till han var proffs. Och allt Sir Alex och alla tränare han hade då, han tagit med sig och lärt sig och noterat det. Och han har det bara. Han är sån som naturbegåvning i just den typen, ja, som en sättning då.
Är han skicklig taktiskt? Är han skicklig med människor eller vad är det som...
Det är väl både och. Han är väldigt skicklig med personkännare då. Han kan observera liksom nya folk då som kommer in eller nya spelare, så han vet vilka han tar in till klubben för att han vet vilken personlighet de har. Och så kan han observera folk, han kan märka på dig då, om du är sur eller om du är glad. Han märker fort då, och då tar han det till sida och så pratar han vett i det igen.
För när man läser den artikeln som jag inte hade läst innan detta, som i Guardian, så är det ju rätt intressant att du menar att liksom hans dörr är alltid öppen. Det är ju, ja, kanske inte alltid det man upplever från tränare. Och så.
Och det är, för mig personligen så tycker jag det är väldigt viktigt. Han är väldigt öppen med det. Att dörren är alltid öppen, det är någon som har något på hjärtat. Kom in och prata. Det kan vara utanför fotbollen också. Jag har haft många samtal om personliga... eller familjeskäl och sånt. Och han är väldigt flink. Eller duktig på sånt också. Och det tror jag det är viktigt att få skapa en grupp.
Hur är han när man behöver vara tuff?
Ja, han är tuff, ja. Det är, folk tror att han smiler hela tiden. Och alltid ett leende på lur. Men han trycker till personer och laget då, i paus eller när han ska. Det ska jag lova det.
Hur många gånger har det hänt dig?
Inte allt för många gånger har jag faktiskt inte, men det, jag har fått några ordentliga tryckare, ja.
Hur är det verbalt eller vad?
Ja, han, alltså där och då så tror jag han slänger ut sig allt möjligt då, utan att tänka sig. Och sen så kan han tänka efter, ja, 2 minuter sen. Ja, jag menar kanske inte så illa då, men ja, han är tuff, ja.
Idag beskriver många tränararbetet som något teamwork, att man ofta har en stor stab och så. Hur är han på att delegera?
Där är han väldigt flink då. Vi har ju nu Erling Mora som är huvudtränare för oss, och han har varit med i Ole Gunnar i alla år. Så har vi Trond Strande, en gammal Molde-legend. Så han var väldigt flink på med uppgaver, alltså folk gör det de är bäst på då. Så han tar, inte sån som tar allt. Han delar med sig till andra.
Du har ju pratat om att du skulle ingå i Molde och jobba med Ole Gunnar och så. Nu kanske du blir United istället då.
Ja, det hade varit fint, ja.
Men hur långt har ni kommit i den diskussionen?
Vi har ju pratat om det i många år. Då. Jag är väldigt fotbollsintresserad och anser mig själv fotbollsklok. Och det menar han också. Då. Och det är av den grund att han vill att jag ska, ja, fortsätta i klubben efter. Då.
Vad ska du göra då?
Det är inte helt bestämt det än. Då, så vi får väl se då, hur länge jag spelar fotboll. Men det är liksom antingen spejdare eller fotboll.
Spejare i spion?
Ja, exakt. Spion... alltså analys, spelaranalys av vårat lag då, från spelare som var med nog, alltså kolla våra spelare, vad de kan göra bättre och vad de borde göra mer av eller mindre av.
Om man, du skrivit ett kontrakt över 2019, du har helt enkelt inte bestämt dig om du vill spela vidare 2020 eller kan spela vidare eller?
Det, nu skriver jag ett år, dels för hur kroppen, får se hur kroppen reagerar efter.
Alltså 1+1 har du skrivit?
Nej, men jag tar ett år i taget. Och sen så tar vi en dialog i slutet av säsongen. Och känns kroppen fint och de fortsatt är nöjda, så kommer jag fortsätta ett år till.
Men annars vill du helt enkelt stanna i Molde och jobba för Molde? Ja. Alternativt Manchester United?
Ja, exakt. Det blir väl något sånt, antingen Molde eller United, så vi får se.
Det är spännande att United finns där. Hur är livet i Molde?
Det är väldigt lugnt. Det är en liten by med, som är väldigt vackert. Alltså det är ingen stress. Du kan koncentrera på det som är viktigast. Och det är familjen såklart och fotbollen. Annars så händer det inte så mycket där. Även fast den är under utvecklingen och det är mycket restauranger som har börjat öppnas upp. Och ja, den blir stadigt mer utvecklad, men det tar lite tid.
Är det där du bor kvar helt enkelt?
Ja, jag kommer nog bo där så länge, tills dottern blir lite äldre. Det kommer jag göra.
Är du gift med en norska eller?
Ja, jag är inte gift med tillsammans med en
norska.
Ja, en norska.
Ja, jag tror att du biter dig kvar i den lilla fjordorten.
Ja.
Du har ju även haft lite andra tränare med svensk koppling. Du har ju haft till exempel Malmös tränare Ove Rössler.
Ja, stämmer det.
Hur var det?
Jo, det var ju... Han har ju varit i Norge tidigare då. Man har ju hört mycket om honom innan han kom till Molde. Så man var ju lite skakig i benen.
Vad hade du hört?
Ja, att han var väldigt hård då. Han är ju trots allt tysk då, så man har hört att han är väldigt hård och sträng då, på många olika sätt.
Alla har ju hört om Lilleströms straffträning mitt i natten.
Exempelvis. Ja, exakt. Och han hade Viking också där. Så man var ju lite så här, hur ska det här bli? Men nej, han var helt fantastisk. Han kom ju för att rädda oss då. De sista 10 matcherna tror jag det var, eller 11 matcherna. Eller som en räddningsman. Och då var han helt lugn och fin och glad. Och han var kanonbra. Jag blev lite paff faktiskt för att det var så god som han var. Och med personer.
Du hade hört mer skräckhistorier helt enkelt.
Precis, och det blev det motsatta.
Så du är inte så överraskande att det går bra i Malmö?
Absolut inte. Jag tror han har mycket på lager för att det ska bli ännu bättre där.
Du har ju även haft Kjell Jonevret som ju också gjorde bra ifrån sig i Molde innan Ole Gunnar kom.
Mm.
Det var väl han som var tränare när du kom dit?
Ja, det var han som tog mig till Molde då. Eller ville ha mig dit då. Så det är han jag ska tacka mycket för att jag... Ja, för att han ville ha mig dit och att jag till slut valde Molde.
Hur var han som... För han var ju också lite stukad efter sin Djurgård. Han hade framgångar i Djurgården, sen fick han sparken och fick börja om i Norge. Och känns som en tränare som nästan är större i Norge än vad han är i Sverige.
Ja, det tror jag också han är. Det är en fantastisk person. Kanske att han är lite för snäll till tider. Lite mer kompis. Blir för mycket kompis kan det bli. Det var det som kanske blev det största problemet då.
Vi träffas i Oslo tätt in på landskamp Sverige-Norge och men följer man Molde så såg man att du gjorde mål i genrepet. Norska ligan börjar ju i helgen, det vill säga efter denna, precis innan denna podden kommer ut. Men du börjar på bänken med ändå mål mot Östersund.
Stämmer det? Ja, jag spelat väldigt mycket nu då, trots min ålder till 6 år. Jag har spelat näst mest tror jag matcher under uppkörningen. Vi har haft lite skador och jag har varit i bra form och kroppen känns fint. Och spelade nu 30-35 minuter sist och fick ett mål och assist mot Östersund, så det var gott.
Hur är det? Du är ju lite doldis i Sverige får man ju ändå säga, men varit oerhört länge i Norge och vunnit mycket, 3 ligatitlar, ett par kupptitlar och så. Hur har du motivationen när du är 36 och driva på?
Det är väl just det då. Titlarna vill vinna mest möjligt. Och när du har vunnit en gång, det är då du inser då, den känslan då. Att vinna något med ett lag, den bästa känslan. Det är den man vill uppnå då. Sen är det kroppen då. Kroppen känns väldigt fint trots att jag börjar bli fotbollsgammal. Så jag kommer bara fortsätta så länge jag hänger med.
Jag läste en norsk tidning att du var så förbannad i somras för att du inte fick spela, att du ville flytta. Hur nära var det att du försvann från Molde?
Jo, eller när var väl egentligen aldrig nära sånt sätt, men jag hade ju möjligheten då. Men jag insåg väl till sist att jag är ändå 36 år gammal och det finns många duktiga spelare i Molde FK som är yngre. Så de kan såklart sälja för bra pengar. Om jag spelar för mycket så... Jag blir ju en tillgång, men du kommer ju aldrig tjäna pengar på mig. Så en klubb må ju också driftas genom att få fram spelare och sen sälja och rent ekonomiskt.
Är det sån krass business? Man vill inte vinna matcher bara, man vill sälja spelare också.
Jo, men säg sån då, att om jag är lika god som en 23-åring då, så satsar du som regel på den 23-åringen. Och det menar jag helt rätt.
Vad är det som gjort att du har blivit kvar så länge i Molde? Jag menar, du flyttade dit för 12 år sedan och är kvar och har förlängt ett år. Och det talas till och med om jobb efter karriären i Molde. Vad är det som har gjort att du har stannat?
Nej, för det första så trivs jag väldigt bra i Moldeby. Plus att laget, alltså, sen jag kom här, jag kom dit när det var i OBOS, Superettan. Och de hade ju klara mål och vi skulle rycka upp på en gång. Och sen ska vi satsa och det gjorde vi då. Vi vann första året och sen så kom vi tvåa första året i tippeligan. Eller elitserien som heter nu. Och sen har det bara egentligen gått en väg då. Och det är uppåt. Vi vann 2011. 12. Vann cupguld 13. 14 vann vi dubben. 15 vann vi gruppspel i Europa League. Ja, 2012 var vi också med i Europa League-gruppspel. Så det, liksom, det har bara gått uppåt då. Klubben och de satsar och de utvecklas på ett jävla intressant sätt.
Om man ser till det du varit med då i Molde, en förvandling av klubben. Kunde du liksom drömma om det när du kom hit 2007?
Nej, egentligen inte. Jag hade egentligen inte de tankarna där då. För det är en väldigt liten klubb. En by. Jag tror det är 25 000 invånare. Jag visste att de hade varit med i Champions League 99 samtidigt som AIK var i Champions League, och bara det är en bragd i sig då. Men jag hade aldrig drömt om det då, det jag fått uppleva och det jag har varit med om. Men nu när, 10 år senare, 12 år senare, så vet jag att det är möjligt och att vi har stora mål inför den här säsongen.
Ja, och tittar man liksom lista så vem som har spelat mest matcher i Molde, så ligger du ju högt upp har ju möjlighet att klättra ytterligare. Liksom. Vad betyder det att liksom ha gjort ett sånt avtryck i en klubb?
Nej, det betyder att de tränarna som har varit där och mig själv, att jag har gjort ett gott jobb då, att jag är viktig för laget då. Jag är väl inte den som gör mest mål eller målpoäng för ett lag, men gör ett väldigt viktigt jobb för laget då. Och det har väl uppskattats under mina år.
Det är ju till och med så att när Ole Gunnar Solskjaer, han pratar om dig som en kulturbärare. Att du liksom som född och uppvuxen i Stockholm, Råsunda, och sen kommer till denna lilla ställe vid fjorden där långt upp i Norge, och att du blir en kulturbärare för klubben. Mm.
Ja, det är dels för att jag är den person jag är, tippar jag. Och att jag var där så länge. Så jag kan klubben. Jag vet vad de vill och vad den står för. Och det är det jag försöker liksom fortsätta. Och jag kan inte svenska ordet. Bringa vidare då, till de nya som kommer och de yngre.
Hur viktigt är det med kulturbärare?
Personligen tycker jag det är väldigt viktigt. Med sådana som har varit i en klubb länge. Och vet hur den fungerar och kan hjälpa yngre. För mig är det A och O då, att ha sådana spelare. Du behöver inte ha många, men att ha 1, 2, 3 stycken, det tror jag är väldigt viktigt.
Hur för du det vidare? Hur gör man liksom rent praktiskt? Hur för man en kultur vidare?
Nej, det är väl mer prata med de yngre. När om någon yngre kommer upp från junioren eller kommer nya unga spelare. Man förklarar lite hur så här fungerar den här klubben. Det här är så vi vill ha det och man sätter bara, visar eller säger exempel på hur det har varit och hur helst vill att det ska vara.
Hur gör ni med unga spelare? Ibland är det ju en diskussion om man ska bära grejer eller ska de inte göra det. Hur gör ni?
Nej, det är inget sånt. Alltså den kulturen, om man säger, sen när jag var ung då, när man fick gå flera runder på Karlberg för att hämta vattenflaska, bollar. Den finns ju inte längre. Det är dels för att de yngre har mer skinn på näsan och utvecklas ju hela tiden, vi människor också, och det är väl från yngre och yngre ålder nu.
De två senaste åren har ju ni blivit tvåa efter Rosenborg. Vad talar för att ni kan utmana norsk fotbolls stora dominant, får man ändå säga?
Ja, de har varit det i alla år, mer eller mindre. Vi har allt egentligen, det är bara vi må bli bättre i mitten av säsongen. Det är där vi har missat allt för mycket poäng. Och så har vi slakat efter. Och sen så kommer vi sista 11-10 kamperna med nästan full pott. Så vi må bli bättre på sommaren. så kommer vi vara med där uppe och kämpa, helt säkert.
Vad beror sånt på?
Det är mentalt säkert för både mig och många i laget. Att det upprepas nu några år på rad. Att när vi kommer till den perioden så blir det kanske en låsning då. Folk blir mer stressade, vill prestera, pressa sig själva för att prestera bättre, men så blir det för mycket. Så det blir bara kaos.
Norska ligan är ju inte jättestor i Sverige. Det är nog inte så många som följer matcherna. Vad är det för fotbollmål det står för?
Väldigt positiv spelande fotboll. Snabb, hålla bollen längs backen. Rolig fotboll att spela och se på också. Vad ska man jämföra med i Sverige då? Östersund när de var på sitt bästa ungefär. Men lite mera direkt där då.
Hur tror du det hade gått om Molle hade klivit in i Allsvenskan?
Då hade vi kämpat i toppen helt 100%.
Norsk fotboll är ju lätt att man faller in i att den är lite mer primitiv, lite mer rak än Sverige. Delar du den uppfattningen?
Ja, jag gjorde det. Jag har alltid gjort det då, men de sista åren så har det blivit mycket mer spelande då. De flesta lagen. Men vi i Norge är mer direkt då. Det är inte allt för mycket onödig possession som du kan säga, tycker jag ibland i Sverige då. Det går väldigt sakta ibland och roligt. Du kan se på Östersund när vi möter dem nu, det händer liksom inte så mycket. De har bollen mycket, men de skapar liksom ingenting. Visst, de har tappat många, många bra spelare, så det är ett helt nytt lag, men det går lite saktare i Sverige.
Vilken är bästa ligan?
Jag tror om du ska sätta liksom Norge mot Sverige från etta mot ettan, två mot tvåan och så vidare, så tror jag Norge hade gått vinnande ur det. Det är nästan 100 på.
Vad beror det?
Att det går fortare och det är mer fysiskt. Springer mer. Så det tror jag hade blivit avgörande.
Du har ju lite svenska kollegor, Andreas Linde, Kristoffer Tell, och hur går det för dem? Linde har ju varit med i landslaget några gånger.
Linde ser riktigt bra ut. Han har blivit bättre och bättre för varje år. Och jag menar som seriöst nu att han bör komma liksom få en chans i A-landslaget. Alltså inte spela, men få en chans som tredje keeper eller andra keeper. För att han är verkligen uppegående.
Under din tid i Norge så har det ju varit rätt mycket svenska spelare. Men det där har ju dött ut. Jag menar, ett tag var det ju oerhört mycket svenska spelare. Det var ju när skattereglerna var gynnsamma.
Ja, de har ju ändrats nu då. Så nu är det i Sverige de skattereglerna att det är fördel.
Ja, det var det jag tänkte fråga. För just det, man har ju öppnat just då. Vi har ju sett en ökning av norska spelare. Hör du, frågar norska spelare dig, hur är det att spela allsvenskan?
Ja, det är många som gör det. Eller har gjort det. Och senast var ju han en lagkamrat och en vän, Sten Gregersen, som stack till Elfsborg. Frågade mig mycket om hur allsvenskan var och Elfsborg som klubb då. Inte för att jag känner dem väldigt gott, men jag har många kompisar som spelar där och har spelat där.
Det är skatten som styr helt enkelt.
Ja.
Det är ju lite fascinerande i Norge att man... Ni har ju rätt bra betalt då. Och nu vet jag att Rosenborg dominerar. Men det känns som att det är lite högre löner i Norge än i Sverige.
Det är det nog. Och det har väl varit i alla år. Men jag tror det börjar jämna sig ut då. Att i Norge så... De slänger väl inte bort pengar på samma sätt som de har gjort det tidigare.
Det är ju synd för er.
Ja, det är det. De betalar gott, det gör det. Men samtidigt så är det dyrare att leva. Köpa hus och bilar och sånt. Så jag tror det jämnar sig ut ganska bra.
Jag läste att 11 spelare i Rosenborg tjänade mer än den bäst betalde i Molde. Är det så stor skillnad att Rosenborg kan...
Ja, det vill jag tro att det är. De har... Det handlar väl mycket om sign-on och sånt som de får väldigt en bra peng där. Självklart, Molde har ju pengar till att göra det, men de sköter väl ekonomin lite sundare.
Du var ensam svensk på topplistan i höstas.
Ja, du ser.
Så du får då gå ihop?
Ja. Jag ska inte klaga.
Det är ju lite speciellt med Molde. Jag vet inte hur många som känner till historien, men liksom eller Röcke heter ju en miljardär som kommer från trakten och som ju via sitt bolag pumpade in mycket pengar först och nu själv tagit över. De är ju två miljardärer som äger klubben och arenan och allting. Hur känns det att de liksom dyngar in en massa pengar?
Alltså, folk tror ju också liksom att de bara slänger pengar till klubben när klubben behöver. Men klubben sköter sig själv med sin egen ekonomi. Men så har de en viss summa de betalar varje år för arenan och ja, för att stötta klubben. Men det är inte så att de slänger in pengar som folk tror. Vi kallar sig för köpelag och bla 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 i Norge. Men alltså, de finns där om det skulle behövas. Men klubben sköter sig själv då, genom alla salg vi har haft då, genom åren. Om du kollar till spelare vi har sålt under de sista 10 åren jag har varit här, så är det ganska fascinerande. Med Mambiram till United, du har Moui nu, stack till Southampton och var i Basel. Vega Forren var i Southampton. Vad har vi mer då? Ja, vi har väl några till, så vi har liksom sålt mycket och för mycket pengar. Så klubben har en god ekonomi som de har fixat själva mer eller mindre.
Hur är spelarnas relation till Röcke?
Nej, vi har inte träffat Röcke allt för många gånger, har vi inte. Alltså, inte så jättegod relation till han. Men Hjälsten däremot, han är...
Det är den andra miljön.
Exakt. Där. Yes. Han är ju ofta på kamperna och kommer ner i garderoben lite då och då.
Kommer de ner i garderoben som man hör om shejker eller ryska oligarker och sprider sedlar?
Ja, han kommer ner med koffert. Nej, det är inte. Nej, de kommer ner och hälsar på alla. Och de är helt normala människor då, som bryr sig väldigt mycket om klubben.
Hur ser du på det? För att jag menar, i Sverige så är det ju alltid en diskussion om den här 51%-regeln, viktigt att medlemmarna äger föreningen. Här är ju plötsligt något helt annat. Hur ser du på det?
Nej, jag tycker det är bra så som det är nu, alltså i Norge eller med Molde. Ja, det här med 51%-regeln, jag vet inte vad jag ska säga om den då riktigt. Alltså, om inte har den i Norge så är det svårt att sätta sig in i den. Jag har inte satt mig in i den så mycket, men jag är för nöjd med så som det är i Molde.
Hur rädd kan man ändå vara att de plötsligt skulle tröttna? För jag menar, även fall klubben sköt sin ekonomi själv, så tror jag att alla är ensam om att klubben hade inte varit där den är idag med den arenan och så utan dem.
Absolut, så är det. Alltså, utan dem så hade inte Molde funnits på fotbollskartan i alla fall. Men... Nej, men de har ju så stor passion då, för klubben och för byn då, att de vill det då. Och samtidigt så må vi vara ärliga att det är små pengar för dem då.
Molde har ju, som du var inne på, gjort lite avtryck i Europa, inte minst 2015 när ni vann en grupp för bland annat Celtic, Fenerbahce och så. Hur har det varit att spela ute i Europa?
Det har varit helt fantastiskt. Ja, vi har gjort ett gott avtryck där varje gång, mer eller mindre vi har varit ute i Europa. Och den 2015 gav vi väldigt mer smak då. Och vi vet att vi var ju, mötte Zenit förra året och förlorade. Vi ledde 1-0 och sen så tappade vi 3-1. Sista 10 minuter släppte vi in 3 mål. Så vann vi hemma och körde över dem totalt. Borde vunnit i vart fall 2-0 och borde gått vidare om man ser till 2 matcher. Så det var ju liksom en... Där mätte vi oss väldigt gott då, mot ett gott europeiskt lag. 2013 så åkte vi ut på en straffespark i 90:e minut mot Basel i Champions League-kval. Så vi fick straff i 90:e och så missade vi den. Hade vi vunnit den så hade vi mött Cluj i sista avgörande runda inför gruppspel i Champions League.
Vilken fördel har ni av att ni ligger rätt långt upp i Norge?
Alltså, vädret är ju som det är. Alltså, det kan regna mycket. Och det är inte så jättekallt då, när det är snö, eller som det kan vara i Stockholm eller i Oslo. När det är kallt här så är det svinkallt. Det är mycket mildare uppe i Molde då.
Vad har ni för matta?
Vi har konstgräs nu.
För från början har det varit gräs, ja. Men man har gått över till konstgräs.
Precis, som många andra klubbar på grund av ekonomi och... Att flera lag ska få bruka stadion och det blir billigare i drift då. Så vi har konstgräs. Och det är en fördel när man kommer till Europa, det menar jag.
Hur gillar du själv att spela på konstgräs?
Nej, jag föredrar gräs. Jag hade gärna haft gräs eller hybrid. Men där vi bor så så är det nog bäst att vi har konstgräs då.
Hur viktigt är det för klubben att liksom gå vidare i Europa och närma sig Europa? Om man ser till Malmö som är den klubb i Sverige som har varit mest framgångsrik på senare år i Europa, så är det ju otroligt viktigt att man går ut. Hur pratar ni i Molle?
Det är de målen vi har av varje år vi har chans till att kvala in oss till Europa, och det är att komma in till gruppspela. Så det är en viktig bricka för oss och klubben. Så det är någonting vi vill och satsa på varje gång vi får chansen.
Under dina år i Malmö så har det blivit 3 ligatitlar och 2 kupptitlar. Och man kan ju njuta av, även om den svenska kuppen blivit hetare så att säga, så tror jag tyvärr kanske inte att finalen nu mellan AFC och Häcken kommer att spraka på läktarplats. Hur är det i Norge?
I Norge så är det ju det största, det är ju större än elitserien mer eller mindre. Det är ju inte det, men det är en folkfest då. Det är fulla stadion och det är fest 2 dagar innan och efter. Så det är väldigt stort då, i Norge.
Du har ju vunnit cupen 2 gånger och ligan 3 gånger, så du kan ju jämföra. Vad är störst för dig som spelare?
För mig personligen då, jag kommer ju från Sverige och där är det större att vinna ligan. Cupen har aldrig varit så stor i Sverige. Det var den inte när jag var där heller. Så att vinna ligan för första gången, det var stort.
Det blir ju, när man spelar i stora klubbar och fotboll och så engagerar det ju mycket. Och i Molle så har det varit rätt mycket negativa rubriker under vintern med den här spelaren från Senegal, Babacar Sarr, som var misstänkt för våldtäkt. Och rättegången blev till slut uppskjuten. Den är uppskjuten till jag skulle vara nu i februari. Hur ser du på att ni hamnar liksom i skottgluggen kring det?
Det tror jag vet. Tillfällighet, alltså. det är svårt att veta då vad som har hänt eller varför det hände i Molde FK då. Det är otur.
Hur hanterar man det i omklädningsrummet? Det är ändå en lagkamrat, men ändå misstänkt för ett oerhört allvarligt brott.
Det är såklart, det är, när det kommer ut så är det tufft då, men samtidigt så är vi professionella fotbollsspelare och det är vårt jobb att göra allt för klubben och för oss själva, så vi må ju koncentrera oss på det som vi kan göra någonting med, och sen så får lagen och rättssystemet ta hand om det som är rätt eller fel.
Jag vet ju att Ole Gunnar Solskjaer gick ut och sa att ja, men vi i klubben, vi litar på vår spelare och därför spelar han vidare. Sen bröt man ju kontraktet, han är nu i Ryssland. När man får frågor om det, jag kan nästan se på det att du inte riktigt gillar att få frågor om det, hur ska man liksom hantera det?
Nej, alltså det är svårt för oss spelare då, som är lagkamrater. Det är en kompis, eller en lagkompis då, som det är svårt för oss att gå ut och säga någonting om det då, för att vi vet ju egentligen ingenting om det. Så det bästa är att klubben bara sköter snacket och försöker liksom, ja, prata med media om det istället för att vi andra spelare ska gå ut och säga något eller tycka och tänka om det. Det blir bara ännu mer kaos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Moström ute till vänster, finns en helt ren matruba. Moström går själv och skjuter. Är det mål? Ytterligare
Det där var Mattias Moström som sköt AIK till en av få trepoängare under säsongen 2004. Året då AIK åkte ur allsvenskan. Moström var en av AIKs egenfostrade spelare som klubben hoppades mycket på. Men med åren fick han spela allt mindre och i slutet av 2006 blev han ombedd att lämna klubben trots ett år kvar på kontraktet. Idag säger han att det var fotbollsmässigt mycket lyckat att komma ifrån AIK. Men han har ju varit sugen på att återvända, även om det inte blivit så. Du är ju fostrad i AIK och de som följer sitt AIK minns säkert i december 2006 när man kunde läsa på text-tv. AIK sparkar Moström. AIK har bett Mattias Moström att lämna klubben trots ett år kvar på kontraktet eftersom han stagnerat i utveckling. Man kan säga att jag har fått sparken. Mm. Hur var det?
Nej, alltså jag visste ju om det då. Alltså, det här var ju många... Det var egentligen inte... På grund av fotbollsmässiga. Det var ju mer för att jag var ganska ung och slarvade mycket. Kom för sent till träningar. Jag var uppe hos Sonny. Vet du?
Sonny Åslund?
Ja, ja, tre gånger tror jag. Ricka skickade upp mig där.
VD:n Sonny Åslund.
Ja, så det är liksom det var... Jag var inte fokuserad och jag slarvade. Jag slöste bort tid, rätt och slett.
Vad var besosla? Var du ute och festa eller vad?
Nej, det var det, gjorde väl allt annat än det jag skulle. Nej, det var inte så mycket fest sån sätt. Det var, jag tog det inte på allvar då, rätt och slett.
Hur är det ändå, även om du visste att det var på gång? Jag menar, det var en klubb du brann för, hade spelat i sen du var 7 år, du var utlånat Café Opera, och så blev det liksom offentligt att man får sparken.
Det, såklart det var trist där då. Men samtidigt så tror jag det var det bästa som kunde hända mig som fotbollsspelare och person. Att få ett miljöombyte, komma bort från det trygga, familj och AIK som var väldigt tryggt ställe då, för min del. Och få starta om och utvecklas ja, personligt också, fotbollsspelare någon annanstans. Och det visar jag prov på nu då, med hur långt jag har kommit i skandinavisk mått.
Var det också så att det du pratar om med Molde, att det är lugn och ro? Man har ju pratat med en del spelare som flyttat både från Malmö och Stockholmsregionen till Östersund som där kunde koncentrera sig bara på fotbollen. Var det så för dig också?
Ja, absolut. Sen var det. Jag kommer ihåg när jag satt på flyget till Molde där och så tittade jag ut och så såg jag över fjordarna och så tänkte jag, fy fan, det här är bland det vackraste jag sett då. Och då har jag ändå rest mycket ut i världen. Sen när jag kom dit och jag bara kände direkt lugn och ro, alltså... Här kan jag trivas alltså. Bara koncentrera mig på mitt och fotbollen, och det är exakt som det har blivit.
Saknar du inte? Jag menar, ändå uppvuxen i Råsunda och med allt som finns kring huvudstaden.
Jo, alltså varje gång jag är hemma då och hälsar på familjen och vänner, så när jag väl kommer till Stockholm och är där så blir det så att jag, fan, nu vill jag inte tillbaka till Molde. Alltså, för då vill jag stanna. Men så får man vara där i 2 veckor eller 1 vecka och sen åker man tillbaka till Molde, så tänker jag, jag har fått mitt för det här året eller halvåret.
Du är, som sagt, började ju som väldigt ung och spelade upp. Vad var det som drev dig som ung?
Nej, jag bara älskar att spela fotboll. Alltså det, jag vet inte vad som drev mig egentligen. Det säkert att man hade många vänner då. Vi var alltid 10-15 spelare alltså i min ålder som var spelare på konstgräsbanan vid Råsunda. Gamla vid Råsundskolan. Och vi spelade där från morgon, efter skolan, på rasterna, på helgerna. Vi spelade konstant. Och det var det bästa, ja, bästa jag visste om. Och det är fortsatt det bästa jag vet, att spela fotboll.
När förstod du att det här kan faktiskt bli något jag kan leva på?
Det var i AIK då. Redan när jag var yngre så fick jag möjligheten att träna med 81-erna då. Och fick träna och de ville att jag skulle spela med dem då. Men så jag var uppe där första träningen. Det var en, jag kommer inte ihåg tränaren då, han var från Helsingborg. Polle tror han kallades. Och då kände jag direkt vid uppvärmningen, så kände jag, nej, det här känns inte bra. Jag vill vara med mina kompisar, så jag joggade ner till mina kompisar, för vi tränade samtidigt då, till 83:orna. Och sket i 81:orna, och då Jag tror med det då, att jag har gått min egen väg. Jag har inte blivit pressad till att gå träna med 2 år äldre eller 1 år äldre för att utvecklas. Jag har tagit utvecklas i min takt. Det tror jag har gjort att jag kommer så långt.
Du går ju på lån. När du kommer upp så går du på lån till Café Opa. Hur viktigt var det?
Det är jätteviktigt. Jag försöker prata med de yngre då, som jag kan påverka lite då, att det viktigaste man kan få som ung då, eller det är att spela A-lagsfotboll. Sen spelar det egentligen ingen roll om det är division 2 eller division 1. Eller det är den viktigaste lärdomen du kan få då. Du spelar A-lagsfotboll. Det är så du utvecklas som spelare och person.
Vad är du lär dig av det?
Vad ska man säga? Bli man då. Alltså du blir vuxen fortare. Fysiskt, dueller, tänka snabbare. Du må liksom bli bättre med dina färdigheter då, med boll, utan boll. Så liksom allt går, du utvecklas mycket fortare.
De ville ju upp dig lite tidigare, Richard Manni, men det dröjde lite. Hur fanns det en tvekan där liksom att ta klivet upp i Allsvenskan?
Ja, alltså det blir ju lite, alltså du blir ju glad för att du kan få möjligheten då till att träna med AIKs A-lag. Men samtidigt så blir du lite rädd då. Du går bort från det trygga då, vänner och ja, det blir en helt annan vardag. Men i efterhand så, ja, det var bland det bästa som kunde ske. Det var en dröm då, som jag är såna kille och är uppvuxen och stått i klacken och varit bollkalle på AIKs matcher, cupvinnare, cupmatcher när jag var yngre. Så det var stort.
Minns du debuten fortfarande?
Ja, det var i Sundsvall hemma på Råsunda, inhopp tror jag. Men jag kommer inte ihåg hur det gick riktigt.
Minns du första målet?
Landskrona borta. Det var väl en retur eller något, så en heading tror jag. Alltså, ja, med huvudet. Det var mitt första och enda mål med huvudet tror jag.
Och de som minns dig från den tiden minns ju lite mer Håsvall och liknande. Det har du inte kvar nu.
Nej, jag borde lyssna på mamma på den tiden. Hon var ju frisör och jag borde ha tagit det tidigare.
Hon gillade inte det helt enkelt.
Nej, det var inte populärt hemma nu.
Men den säsongen har ni ju en fruktansvärd säsong. Du blev skadad på slutet av match med U21-landslaget, missade de sista matcherna och ni åker ut. Hur var det?
Nej, det var ju tufft. Vart för personligen då, som jag är uppvuxen med AIK, liksom det är klubben närmast mitt hjärta då. Det var ju, för mig var det helt obegripligt då. Med det, alltså den truppen vi hade, säkert en av allsvenskans bästa trupper. Om du ser från individ, spelet spelare. Men vi fungerade inte som lag då. Och fungerar du inte som lag så då vinner du ingenting och du kommer inte kunna kämpa i toppen då.
Nej, jag hittade ett gammalt citat som du sa. Vi hade många bra spelare i laget 2004, men många spelade för sig själva och inte för laget. Det blev stor skillnad 2005 då alla drog åt samma håll när ni gick upp igen. Va? Ja. Men kan man inte påverka det? Jag tänker liksom, kan man inte prata samman? Du spelar ju bara för dig själv och du spelar bara
så
för
klart,
dig.
Såklart, det går ju. Men i den tidpunkten så var jag inte... Jag var ju rookie då, i A-lagssammanhang, så det är svårt för mig... Menar jag, eller såklart jag hade kunnat kanske sagt någonting, men vem lyssnar på en liten, ja, 23-årig pojke då? Alltså det mår de äldre ta ansvar för, de som har varit i klubben längre och de som är liksom bärbjälkarna i en klubb, de måste ta tag i det.
Idag hade du tagit tag i det?
Idag hade jag tagit tag i det, ja.
Hur var det att befinna sig i stormens öga? Det var ju rätt rörigt kring klubben, ledare och blev utsatta för arga fans och ja, planen stormade så ni spelade utan publik. Och hur var det att befinna sig i stormens öga?
Alltså det är inte det du vill uppleva då, men samtidigt så nu efterhand så är jag glad att få uppleva den passionen som är i Sverige då, med fans då. Nu snackar jag om nästan alla allsvenska lag. Det är fascinerande då. I Norge så har du inte, är de inte lika passionerade på samma sätt. Alltså de älskar sitt lag, men inte på samma nivå.
Finns det någon punkt där liksom passionen går över så att det blir för mycket, eller?
Såklart att det finns ju tillfällen där det har gått allt för långt och det är inte bra. Men annars älskar jag att det är så passionerade fans i Sverige. Det är, alltså det blir roligare att spela matcher och än, ja, det blir mycket roligare att spela matcher med passionerade fans än fans som sitter stilla.
Ja, och i Norge är man ju lite orolig, för man har ju tappat 2007, tror jag var deras bästa år, när Brann vann ligan, tror jag. Sen har det ju bara gått ut för och att ni har ju betydligt lägre publiksnitt än i Sverige.
Jo, och ja, och det, de kämpar väl med klor och, vad säger man?
Näbbar och klor.
Ja, näbbar och klor med att liksom få till det, och det har väl ökat lite nu, tror jag, och kommer att öka lite i år. Men jag vet inte vad det beror på riktigt. Det...
Men om vi går tillbaka till AIK där 2004, hur var du någonsin rädd själv? Liksom? För jag fick någonting om att du var med på något möte med styrelse och supportrar. Och...
Jag var med på årsmötet, det var efter vi åkte ner. Då var det många som skulle gå från klubben, som var så pass duktiga, som kanske inte vill spela i Superettan, som skulle gå till större klubbar eller högre ligor. Och jag hade ju precis kommit upp då, året innan, eller, och gjort en bra säsong personligen då, och jag, som den AIK:aren är, så ville jag vara med på det mötet då, och bara höra vad fansen sa och vad styrelsen och vad de hade för planer. Så det var väldigt intressant för min del. Och
var... Hur var stämningen?
Nej, det var väl inte jättebra där och då. Men jag tror det var nyttigt för klubben, det som hände. Efter det så har i alla fall pilen pekat mycket mer uppåt.
Ja, du är ju med när ni går upp. Rickard Norling kommer ju in och ni går upp i Allsvenskan igen. Och Superettan går det ju bra, men 2006 går det ju sämre för dig när ni är tillbaka i Allsvenskan och ni spelar i toppstriden och så.
Det är då det börjar, då, den onda cirkeln jag kom i. Det är sånt som sker. Jag tror det sker alla då, på en eller annan tidpunkt. Antingen om du är ung eller om du är äldre. För mig händer det där och då. Och...
Kan du vara mer konkret? Liksom, vad det...
Jag vet inte vad. Alltså, jag slarvade mycket. Jag var uppe sent på nätten. Jag spelade tv-spel. Tog livet helt med ro. Fokuserade inte på det som var viktigt då. Och det var mitt jobb och det var... Och göra bäst möjligt för AIK på träning och match. Och det blev sånt då. Jag bara tog livet med en klackspark.
Vem försökte prata med dig?
Nej, det var Rickard. Jag hade ju många samtal med Rickard.
Alltså Rickard
Norling som då var tränare. Ja, och förklarade. Och han som person hatar ju sånt då. Gjorde då i alla fall...
Det gör han bort.
Ja, okej. Ja. Så liksom då det... Efterhand så har jag lärt mig det då. Och... Det var ju en lärdom jag har tagit vidare då. Så nu...
Var du rädd att du liksom på något sätt att det kunde kosta dig karriären?
Nej, ändå inte. För att det jag hade visat att jag gjort då, så visste jag att det fanns intressen från andra håll. Så det var inget... Jag visste att jag skulle få en ny chans då. Och det fick jag. Eller jag valde den chansen jag fick. Jag kunde ju tagit andra... möjligheter. Men jag valde den chansen med Kjell Jonevret och han fick mig på rätt spår igen.
Nu kommer du inte för sent alltså?
Nej, det sker aldrig.
Har ni bötesystem eller?
Det har vi. Vi har tuffa böter i Molde alltså. Väldigt tuffa böter. För allt möjligt då.
Vad får man böta om man kommer för sent?
Det beror lite på då, om det är match, alltså matchdag eller om det är träning. Det är allt från... Det är mellan 500 till 1000 kronor då för en försening.
Hade det hjälpt mot en yngre Mattias Moström?
Nej, jag tror inte det. Där och då tror jag inte det. Jag tror jag hade fortsatt på det idiotiska spåret jag var inne på.
Under åren så har du ju pratat om en återkomst. Och rätt länge pratade du ju om att jag vill avsluta karriären i AIK och så. Hur nära har det varit?
Det närmsta var när jag var där och det var väl... Eller nära och nära. Men jag pratade med Björn. Det var 2000 och... fan kan det ha varit? 13 eller 12. Så pratade jag med Björn då.
Alltså Björn Westholm,
sportchefen. Ja, Björn Westholm, sportchefen. Och då pratade om möjligheten för mig att, ja, om jag var intresserad så sa jag absolut det. Men då var det ju mycket snack om lön och sånt, lönen och sånt. Och då var det som liksom sånt att de ville att jag, bara för att jag är en AIK-are, så ville de att jag skulle liksom gå ner mycket i lön då och komma dit för att jag är en, ja, en riktig AIK-kille. Och det var inte jag så intresserad av.
Nej, det finns. Även kärleken har ett pris.
Ja, det har jag det. Alltså, du må ju leva också då.
Precis, så är det. Hur följer du klubben idag? Hur mycket följer du guldet?
Ja, jag ser allt som jag kan och följer med på både media, Twitter, Instagram och ser matcherna när jag kan. Och, nej, jag har bra koll, ja.
Har du mycket kontakt med dem också?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag pratar med de äldre då, som så här Kenny Pavey, pratar med lite då och då. Men inte så många i klubben nu då. Det är inte så många som är kvar som jag spelade. Det var ju Per Karlsson den enda. Men jag har stenkoll, ja.
Och gläds du åt liksom Rickard Norling, Björn Westrum, sådana du har haft med att göra med för länge sedan? De är ju på något sätt, de var ju där när du var där och de är tillbaka.
Ja, ja, såklart. Det är ingen agg mot dem. Alltså, Rickard Norling är en fantastisk tränare. Björn är en fantastisk sportchef. Och båda är fantastiska personer. Så jag har inget ont att säga om dem. Och Rickard var ju i Branda i Norge också. Då, så jag fick ju träffa han där då.
Om det skulle bli så, det vet man ju inte. Ni kvalar ju till Europa League, AIK kvalar till Champions League. Men det kan ju ändå bli slumpat sig så att man hamnar. Jag menar, Malmö fick Sarpsborg senast och så. Om AIK möter Molde, hur hade det varit?
Det hade varit en tuff match. Helt klart. AIK är väldigt gott defensivt organiserat. Men jag tror över två matcher så hade vår kvalitet tagit över. Det menar jag.
På senare år, det som har fått mest rubriker från dig är ju Kalmar FF.
Ja.
När du 2011 skrev på för Kalmar FF och en månad senare rev kontraktet med Kalmar FF.
Ja, det är det. Men jag skrev aldrig något kontrakt då. Jag skrev aldrig alltså hade aldrig bläcket på. Men vi var överens då, muntligt överens. Och det är som att skriva på. Men det var ju för att klubben Molde var så tröga då. Så jag blev irriterad. Det tog så lång tid då. Men tränarna och Ole och Mark då, de ville ju ha mig kvar då. Men sen när jag sa att nu ska jag skriva på för Kalmar. Och då gick det väldigt fort. Och då fick jag stoppat det. Ringde, vad heter han?
Svante
Samuelsson då och förklarade.
Men det blev ju samtidigt ett himla liv. För att det som kom ut var ju att du hade fått en bra signingbonus och en bra lön. Och Henrik Rydström som då var lagkapten blev ju galen och skrev på Twitter att, ja men apropå det du pratar om med AIK, att i Kalmar så vill man att trotjänarna ska liksom spela för lite pengar men man värvar in dyra. Hur mycket påverkades du av det?
Nej, egentligen ingenting då. Eftersom jag bodde i Norge då, alltså då blev jag inte påminn om det på samma sätt som jag hade varit om jag var i Sverige. Men alltså, såklart, det var inte så jag ville att det skulle gå då. Så det var olyckligt.
Det är ju inte så man vill bli välkomnad till en ny klubb, ja, att lagkaptenen hoppar på en.
Absolut inte. Men jag har mycket att tacka Svante där då, att han förstod till slut, även fast han blev lite arg och besviken såklart.
För vad jag förstod, så jag kollade upp där att Henrik Rydström och Svante Samuelsson ringde upp där gemensamt för att liksom prata om det här så att det skulle lösa sig.
Ja, Svante, jag pratade med Svante mycket då de dagarna då. Men han förstod till slut liksom att jag verkligen ville stanna och han var snäll och ja, jag är tacksam för att han gjorde som han gjorde.
Så att du slapp Kalmar kanske värre än Molde.
Fast
det är vackert också.
Men samtidigt då, så i efterhand då, så gjorde jag rätt då. Så jag är jäkla tacksam för det jag gjorde då. Jag kommer inte ihåg när det här var. Vad var det? Vilket år?
2011 tror jag
2011,
det var.
Exakt.
Och efter det har du ju gått neråt för Kalmar, ja, medan gått uppåt. Ni har vann ju liga och
kul. Så magkänslan där och den stämde då. Så på ett sätt så gjorde jag rätt.
Men det var bra att du hade Kalmar och kunna jaga på Molde,
ja,
helt enkelt.
Ja.
Har det aldrig varit aktuellt? Du har ändå gjort liksom starka insatser här i Norge, spelat i topplag och vunnit mästartitlar. Har inte Erik Hamrén eller Lars Lagerbäck hört av sig genom åren?
Jag vet att Ole Gunnar var på Hamrén då. Om det var 11, 12, 13. Det var någon där att han var på och nämnde mitt namn då. Att jag borde få pröva med dem. Att han menade att jag var god nog jämfört med de spelarna som var där. Men det blev aldrig någonting.
Du hörde aldrig av mig?
Nej, aldrig någonting. Och det är inget jag bryr mig om sån sätt. Eller jag har tänkt på under min fotbollskarriär egentligen. Om jag ska vara helt ärlig. Men det hade varit kul att få pröva sig då.
För du spelar ju både pojklandslaget och sen gjorde du ett antal U21-landskamper. Men sen tog du på något sätt stopp. Tror du det är svårare att komma in från Norge?
Det tror jag. Definitivt. Det är inte så många som har koll på norska ligan av någon märklig grund. Och även i danska ligan det är inte så många som har, i Sverige som har koll på den. Och det är lite överraskande. I Sverige så lever vi lite i den bubblan i Skandinavien. Vi är i den bästa ligan. Och så, men jag vill nästan påstå att vi kanske, eller i Sverige är nummer tre. Om du kör in i Danmark, Norge, Sverige som liga.
Du har Danmark som nummer ett, Elitserien som nummer två, Allsvenskan som nummer tre.
Ja, men nu kanske i år och förra året så kanske det har ändrats lite då. Men det är den uppfattningen jag haft, jag och min personliga åsikt av de senaste åren. Ja.
Och ja, du baserar också på att du möter en del av lagen både från Danmark och
så. Ja, och sen ser på Europacup-spel och sånt. Det är bara Malmö, mer eller mindre, som har lyckats då. Jämt och trött. De är ju min egen klass då, menar jag, i Sverige. Sen har vi ändå i Norge så har vi Rosenborg som har varit med det mesta i Europa League i alla fall. Och sen har vi oss. Nu har jag Sarpsborg med. Det känns som Norge har, det är en underskattad liga då, i skandinaviska mått.
Landslagsfotboll så har de ju fått ta hjälp från Sverige i varje fall, får man ju säga. Lars Lagerbäck, nu spelar vi ju in detta innan matchen Norge-Sverige. Men vad känner du att han har infört i det norska landslaget som ju ändå ryckte upp sig?
Det är organisationen då. Alltså, han är ju väldigt taktiskt duktig. Och sen, han har sin trupp då. Det är, säg att det är 22-23 spelare han tar ut. Och han tar ut detsamma hela tiden. Han vill ha kontinuitet i sitt lag. Och alla ska veta exakt vad de ska göra på planen då. Och det märker du att organisationen på laget då är mycket bättre än vad det varit. För att det finns många bra spelare i Norge. Och många som är verkligen på väg uppåt.
Lagerbäck, när jag träffade honom, pratade om att ja, men kanske tidigare förbundskaptenen försökte spela lite för rolig och underhållande fotboll. Delar du den uppfattningen?
Jag delar den uppfattningen, absolut. Vi får inte glömma det, i så små länder som är i Sverige, Norge, Danmark. Alltså, Danmark spelar ju fantastiskt fotboll. Men de har ju spelare till det. I Sverige och Norge så vi kan kanske inte spela den roliga fotbollen hela tiden mot alla lag. Vi må vara lite mer cyniska. Göra det som, spela den fotbollen som gör att vi vinner matcher. Och det är det som är viktigt i landslaget. Då. Det är att vinna matcher och ta mest möjliga poäng för att komma vidare till eventuellt slutspel.
Vilket tror du går till EM från Sveriges grupp? Blir det Spanien, gissar att du räknar med?
Ja,
vem tar andra plats?
Jag tror Sverige tar den. Jag menar vi, det handlar lite om traditioner också. Vad du upplevt som land tidigare och den rutinen som Sverige har, så tror jag andra platsen kommer gå till Sverige. Men det kommer bli tufft.
Om man ser till landslagsspel så kan man ju kanske jämföra lite det med när nordiska lag ska ut i Europa. Och du som ju varit i Molde där ni lyckats bättre. Vad krävs för till exempel AIK för att de ska nå ut i Europa? De har haft svårt med det sen de spelade Europa Leagues gruppspel 2012 tror jag det var. Men inte sen dess.
För deras, de har ju det defensiva. Och det är egentligen det kanske svåraste egentligen att fixa eller ha i ett lag. Då, att vara så stabil defensivt. Men de skapar väl allt för få chanser. Gör för lite mål. Det är det största. Och sen så mår du ha lite, alltså, säg att du får fem chanser, då, stora chanser i ett kval eller i Europa. Så du må göra ett eller två mål. Då. Gör inte det så ryker du fort ut. Det hände oss nu mot Zenit hemma. Vi hade fem, sex stora chanser. De hade en frispark. i mål. De hade inte ett skott på mål förutom det som jag kan komma ihåg. Så liksom det är den här kvaliteten då på spelarna också då. Den, du måste sätta chansen när du väl får den.
Stort tack. Får vi se om du dyker upp på tränarbänken med Mark Dempsey och Ole Gunnar Solskjaer i Manchester United eller om det blir Molde efter spelarkarriären.
Ja, vi får se vad det blir. Tack så mycket.
Det återstår att se om Mattias Moström på något sätt kommer att återförenas med Ole Gunnar Solskjaer i framtiden. Klart är att Moström under 2019 kommer göra allt för att Molde ska utmana Rosenborg i kampen om den norska ligatiteln. För podden var det slut den här veckan, men som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback, tankar, önskemål eller annat. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller att skriva till mig på Twitter eller Instagram. Då är det Olof Lund i ett ord. Och som vanligt är det Olle Jonell Lindberg som producerat podden. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.